I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Podplay. Välkommen till podcasten Jägaren med mig, Daniel da Silva. Ja, den här podden startade jag för ett antal veckor sedan och ganska snart så är det faktiskt jul. Vi har ju släppt ett avsnitt varje torsdag under hela hösten och förhoppningsvis så blir det även en säsong 2. Är det så att ni vill höra en säsong 2 så får ni gärna höra av er till mig på Instagram där jag heter da Silva Hunting och komma med lite förslag på vilka gäster ni skulle vilja ha med till säsong 2. Jag har fått en herrans massa förslag redan, men jag tycker det är kul att snacka med er, så hör gärna av er. Idag så ska vi prata med ingen mindre än Ulrika Karlsson Arne. Men innan vi gör det så kommer här, precis som vanligt, ett inslag med poddens huvudsponsor, Chevalier. Så där, då har jag ringt upp Lars Björkman här igen, som tidigare var vd i hela 31 år faktiskt på Chevalier. Hej Lars!
Hej Sam!
Hur är läget?
Det är alldeles utmärkt, tack.
Förut när vi pratade i ett tidigare avsnitt så pratade vi lite grann om hur man klär sig vid godsjakter. Både fågeljakt och klövviltsjakt. Men idag så tänkte jag att vi kunde prata lite grann om din tid på Chevalier. För du var ju ägare till Chevalier och satt som vd i 31 år. Och jag tänkte höra med dig, under de här 31 åren, hade du någon stor ambition för varumärket och bolaget som du tycker har genomsyrat både din tid på Chevalier men också hur varumärket är idag?
Ja, det kan jag säga att det var ju för det första flera kompanjoner som drev det hela. Jag jobbade väldigt tajt med Lars Elofsson som också var en tidigare ägare då. Mm. Och vi hade väl alltid en ambition att göra att plaggen skulle vara funktionella. Men det som var väldigt viktigt det var att vi också ville addera stil till dem. Mm. Designen skulle alltid vara med i plaggen. Gärna lite rundare former istället för alldeles för kantiga. Och det tror jag att vi satte ganska väl på marknaden. Och vi hade många som uppskattade detta. Mm. Chevalier hade en gång i tiden, fick jag höra av tidigare ägare, ungefär 70% marknadsandel på ridbyxor i Sverige. Mm. Och man hade några milstolpar och det var bland annat att man hittade de här fyrvägsstretchiga ridtygerna så att man kunde göra byxorna ifrån att ha varit pösiga till tajta.
Okay.
Och det var en viktig milstolpe, precis som vi under senare tid hade några väldigt viktiga milstolpar inom jakten. Då.
Vill du berätta om någon av de milstolparna?
Ja, jag kan berätta om den allra första och kanske viktigaste. Det var när vi introducerade Gore-Tex i jaktplaggen. Innan dess så hade det funnits mollskinn som var en tung bomull, och det har funnits loden och det har funnits militärsatäng då, och så hade man lagt i opail och så hade man lagt i Gore-Tex i det, och det blev tunga kläder. Men sen hittade Lars ett material som var en mikroborstad mikrofiber, och kom och sa, är det här någonting vi kan använda? Och det tände vi till på. Det innebar att man fick ett tyst, mjukt, väldigt starkt men tunt och lätt tyg som inte sög vatten. Och det slog ut allt annat på marknaden de första åren. Idag så är det ju väldigt, väldigt stor del av jackkläderna man ser ute som är i den, av den typen.
Ja, exakt. Ja.
Så det var en av de stora milstolparna.
Ja, häftigt. Tusen tack, Lars. Nu är det dags för mig att påbörja veckans intervju här. Så jag tackar så mycket, och så hoppas att vi hörs framöver.
Det gör vi säkert. Tack,
ha det gott nu. Hej då.
Ja, tack. Hej, hej.
Ulrika har en mycket gedigen bakgrund som tv-producent på SVT och arbetar idag med kommunikation och marknadsföring på Svenska Jägareförbundet. Ulrika har en lång erfarenhet inom jakt, och 2019 vann hon tävlingen Extreme Huntress i USA. Ulrika jagar inte bara i Sverige utan har rest mycket och upplevt jakt i en mängd olika länder, och har med det också skaffat sig kunskap om hur jakt och viltvård faktiskt skiljer sig åt länder emellan. Allt detta kommer vi nu att prata om, där jag får möjlighet att i lugn och ro prata med Ulrika Karlsson Arne. Välkommen hit till podden.
Tack så jättemycket.
Hur mår du?
Ja, det är strålande.
Härligt.
Kan inte klaga.
Just nu, så för lyssnarna då, så kan jag berätta att vi sitter hemma hos dig, Ulrika.
Ja.
Och
du blev helt chockad när du klev in och det var bara massa så här skinn och horn överallt.
Ja, men jag tyckte det var så fint, för jag får inte ha det hemma, så jag blev lite sotig faktiskt.
Nej, men det är ju mina minnen.
Ja, men det första jag såg var en, vad var det, som en schakal?
Ja, det var det. Nej, ja. Jag är en prärievarg.
En prärievarg.
En coyote. Ja,
en coyote.
Ja.
Schakal kanske inte är...
Nej, den hängde i trappen där borta, så okay, den missar du.
Den hängde där. Ja, den missar jag faktiskt. Det är klart att jag hade en sån också.
Ja, såklart.
Ja. Nej, men galet mycket horn. Det var häftigt och vackert, och jag förstår att det är fina minnen.
Ja, jo, men jag gillar att spara och ta tillvara på grejer.
Ja, härligt. Jo, då är det ju så att, som jag berättade i min lilla introduktion, så kommer du från tv-branschen. Och idag jobbar du med kommunikation och marknadsföring för Jägareförbundet.
Yeah.
Lite snabbt bara, hur jakten kom in i ditt liv?
Ja, men det var lite så att när jag var liten och skuttade runt i skogen och plockade bär och svamp, så hade jag en längtan till skogen, men jag visste inte riktigt vad det var. Och ingen i min familj jagade, så att det var, ja, jag kanske var 27-28 när jag fick hänga med ett par killar från skolan, gamla skolkompisar ut. Och de tog med mig på jakt, som jag bara, wow, det är ju det här, jag har ju liksom, det här har jag missat, det är ju det här jag har gått och längtat efter i 27 års tid. Och då tog jag jägarexamen, engagerade mig i Jägarförbundet ideellt, och sen har det bara rullat på i 20 år.
Vad roligt.
Ja, det är jättekul. Det var någonting som liksom, det var en pusselbit som bara kom på plats.
Mm. Så tror jag många känner faktiskt, som jag har pratat med. Jag känner så själv också. Jag har alltid haft en, ja, men jag trivs, jag mår bra när jag är i naturen. Men av olika anledningar så har inte varit så mycket de första åren.
Nej, och jag tror också när man inte riktigt vet heller hur man ska börja jaga, eller hur man liksom kommer dit. Det är ju det där, du behöver ju lite hjälp för att komma igång. Och sen har jag bara liksom, jag har varit som en svamp. Jag har bara sugit åt mig, hängt med vänner, bekanta, köpt resor, alltså betalat för jakt över hela Sverige. Jag har varit som en svamp som bara vill lära mig mer och mer varje år.
Mm. Och nu är vi ju hemma hos dig utanför Örebro.
Ja.
Och här bor du med dina två barn.
Ja, jag bor i ett samhälle som heter Fjugesta, och jag har ju då en otrolig fördel att jag kan jaga på en jaktmark bara 5 minuter ifrån där jag bor. Och även med ett jaktlag 45 minuter bort, Brevens, och har även jakt norrut då, så att jag bor lite mitt i, kan man säga. Det är väldigt bra.
Vad har du på markerna här 5 minuter bort?
Här 5 minuter bort så är det ju mina kära rävar som jag gärna jagar. Och sen är det ju mycket rådjur. Ja. Och sen har vi ju på Brevens då både dov och kron och vildsvin, älg, rådjur och räv och grävling. Ja, alla vildslag kan man väl säga.
Mm.
Så det är, jag är lyckligt lottad att kunna ha tillgång till allt det här. Men som alla vet så jaktarrenden är ju inte helt gratis i viltrika marker. Men jag prioriterar.
Jag gjorde faktiskt en liten undersökning på Instagram där jag frågade de som följer mig var, hur långt de hade till jaktmarken. Och då var det över 50% hade mer än 45 minuter till sin jaktmark.
Mm, mm.
Så det är ganska ovanligt att ha 5 minuter. Ja. Sen är det ju många som bor på sina marker.
Ja.
Och det är oftast en annan typ av jakt.
Ja, nej, och det är där jag har lite sådär att jag tycker ju föräldrarna var ju lite dåliga som inte håller på med jakt och har en gård på landet, men nej. Man kan inte få allt.
Nej. Idag så arbetar du med kommunikation och marknadsföring på Svenska Jägareförbundet. Vad innebär det?
Ja, jag har ju jobbat där ett år nu och jag är ju den som då ska hjälpa till att förmedla allt det här som är så himla bra som förbundet gör för sina medlemmar och arrangerar saker och utbildningar och fakta och kunskap och handlingsplaner för både älg och vildsvin och vad det nu är. Jättekul och spännande jobb, speciellt som man då brinner för jaktfrågor som jag gör. Vi har haft en satsning med varg här nu inför licensjaktsbeslutet till exempel som vi har försökt att kommunicera ut både till allmänhet och medlemmar.
Mm.
Det är otroligt roligt att få liksom jobba med att plocka ut russin, godbitarna ur allt det här som Jägarförbundet gör och försöka förmedla det på rätt ställe, på rätt kanaler till rätt människor.
Hur många medlemmar har ni?
157 000.
Så det,
och det skulle kunna vara dubbelt så många.
Ja, för det är väl 300 000
ja,
jägare i Sverige.
Ja, jaktkortslösare, ja.
Och vilka typer av projekt jobbar du med just nu?
Ja, men jag har varit inblandad i en rovdjurssatsning nu under sommaren inför licensjaktsbeslutet om varg.
Mm.
Sen har jag även varit lite projekt med i projektgruppen för en utbildning som heter Jämställd viltförvaltning.
Mm.
Som inte alls är att vi ska bara vara tjejer, utan tvärtom, det ska vara i viltförvaltningsdelegationer och så ska man tillsätta. Det är ju ändå 90% män. Kan vi få in 10% kvinnor i olika beslutsfattande grupper eller arbetsgrupper så vore det bra. Men sen har jag även varit engagerad i regionala frågor. Jag försöker stötta länen när de jobbar ut emot sina medlemmar. Och det kan vara allt ifrån mässor och projekt och butiksevent eller vad det nu är. Och försöka synliggöra allt som vi gör. Skriva någon artikel till Svensk Jakt då och då.
Och om du skulle ta tillfället i akt nu när du har massa lyssnare. Det har ju du normalt också i sig i alla dina kanaler. Men i detta forumet så har jag förstått att det är ganska många som faktiskt inte jagar som lyssnar på den här podden. Vilket jag tycker är superkul. Så om du skulle rikta dig till dem och samtidigt till alla som jagar idag. Som kanske inte är medlemmar i Jägareförbundet. Varför ska de vara det?
Men man kan väl säga så här att allt ifrån saltstenen som sitter i skogen till spillningsinventering av älgbajs så gör ju jägarna ett otroligt jobb för att vi för framtiden ska kunna behålla våran fantastiska jakt som vi har i Sverige. Och där måste man nog förstå att är vi få så kanske vi inte kan påverka lika mycket som om vi är väldigt många.
Mm.
Och det är väl som i alla andra föreningar och så att är vi väldigt många då har vi faktiskt möjligheten att påverka på riktigt. Så är man jägare i Sverige så ska man engagera sig i ett jägarförbund helt klart. Och självklart vill jag ha alla till Jägarförbundet.
Mm.
Och är man nybliven jägare så finns det otrolig hjälp att få också. Därför att jag vet själv när jag drog igång, man har inte så lätt att komma med ett jaktlag. Man vet inte hur man ska börja, men är man med i Jägarförbundet så tillhör man en jaktvårdskrets. Och där finns det otroligt bra möjligheter att redan från början portioneras ut till rätt skjutbana, träffa likasinnade. Man står och surrar med folk och så helt plötsligt så kommer du med och blir bjuden på en jakt och får se hur det går till att jaga hare.
Mm.
Och så träffar du nya människor runt brasan när du grillar korv och så det blir ringa på vattnet och sen helt plötsligt så kan du komma med i ett jaktlag. Jag har hört jättemånga goda historier. Och har man inte jägarexamen och aldrig tänkt tanken att man ska jaga så finns det utbildningar och grejer som banar vägen. Så att, och man ska inte vara rädd att fråga oss om hjälp heller. Jag får ofta samtal privat också från nybörjare som jag gärna försöker hjälpa så gott jag kan och ta med ut på jakt när jag åker och jagar.
Mm.
Alltså jägare är jäkligt, vi är öppna och gillar den här gemenskapen så vi bjuder gärna med.
Ja, vad härligt. Jag faktiskt, du pratar om nu med nya jägare som inte har tillgång till mark eller till lag. Det är ganska många som har hört av sig till mig och bett mig ta upp just det. Mm. Hur ska jag göra? Och då är det många som kanske hänger på vissa Facebookgrupper där det står, det finns ju sådana här jakterbjuds Facebookgrupper.
Ja, och de blir oftast väldigt fort, snabbt fyllda.
Ja, jättesnabbt. Ja, ja. Och så ser man att det är 150 kommentarer och sådär. Men så om man är medlem då i Jägareförbundet så menar du att men då finns det en möjlighet att dels lära känna människor men också få olika typer av erbjudanden att följa med på utbildningar och diverse...
Ja, för att är man med i en krets så blir det liksom nere på den lokala nivån, precis på den lilla orten du befinner dig. Det är bara att ta här, där jag tillhör Hiding i jaktvårdskrets, det är 300-400 medlemmar. När det anordnas en aktivitet så slutar väldigt många upp och jag har möjlighet att träffa dem som bor ganska nära. Så att medlemmarna själva är ju det som drar och driver Jägareförbundet.
Mm.
Så att man kan verkligen påverka också när man engagerar sig i kretsarna.
Vi lämnar Jägareförbundet lite grann och så koncentrerar vi på dig. Varför jagar du?
Oj, ja. Det är nu jag liksom får nästan lite gåshud. Jag jagar ju för att jag trivs otroligt bra utomhus. Att få vara ute en morgon och se solen gå upp och fåglarna börja kvittra. Alltså det ger en sån känsla av liv. Alltså jag känner mig levande. Om jag sedan dessutom får gå långt och slita och kämpa och smyga och krypa in och dike och bli blöt och skitig och få se ett djur.
Mm.
Och då är jag ännu mer nöjd. Och för att dessutom spana på det här djuret ganska länge och kolla avstånd och göra en bedömning av vad för slags djur det är, då är jag liksom euforisk. Så det sista egentligen, det är själva skjutandet av djuret. Det behöver jag inte göra. Det är verkligen, det är bara bonusen. Men med den bonusen så kommer ju det här otroligt goda viltköttet. Mm. Det var lite därför jag började jaga faktiskt. För att kunna stolt komma hem. Jag vet, mitt första vilt var en and.
Mm.
Jag kom hem till min dåvarande man och kolla, jag har fixat söndagsmiddagen. Mm. Och han liksom bara, okej, hur ska den där räcka till oss allihopa? Liksom. Jag var så otroligt stolt.
Mm.
Och den stolta känslan över att vara jägare och kunna ta hand om ett vilt, det är lite därför jag jagar såklart. Mm. Sen kommer hela den här biten in med att man förvaltar vilt och verkligen gör en insats för att vi ska bevara svensk jakt och natur till nästa generation såklart.
Mm.
Men själva känslan att vara ute, det är det som driver mig. Jag älskar att vara ute.
Jag tycker också det är så häftigt när man är ute på jakt jämfört med om man vandrar i skogen. Man ser ju så otroligt mycket mer. Man smälter in, alltså hela syftet handlar om att inte höras och synas. Du blir efter naturen på ett annat sätt.
Och du börjar se spår. Och du ser att en råbock har fejat emot ett träd. Alltså du ser grejer som du inte alls ser när du plockar svamp. För då går du bara och tittar efter svamp.
Du har ju två barn.
Ja.
Jagar de också?
Dottern som är 14 var ju med mig till Afrika förra året och fick skjuta sitt första vilt.
Mm.
Och sonen är 20 och tog jägarexamen för 2 år sedan. Men vi har nog inte riktigt... De var med mig ganska mycket ut när de var små. Så att jag tror nästan att de... Jag ska inte säga att de har tappat sugen nu. Men mamma som jagar väldigt mycket så blir det nästan så att de blir lite anti.
Det där är ju... Jag har en son som är 8 år som jag har pratat om i nog alla avsnitt. men
fast barn är viktigt.
Ja, och speciellt mina. Men för mig i alla fall. Men han följer jättegärna med ut.
Mm.
Och där är jag lite orolig för hur mycket han ska följa med. För att han inte ska bli avskräckt heller utan... Han får alltid välja helt själv. Och så försöker jag verkligen välja tillfällen då jag vet att så här, det kommer inte tokregna och vi kommer nog se djur.
Det är nog smart. Väldigt smart. Ja. För jag tror att det är det som är risken. Mina barn fick alltid ha med sig smågodis på pass och sitta och prassla. Och jag tänkte, det gör ingenting. Ser vi inget djur så har vi åtminstone varit ute.
Mm.
Men det kom oftast djur i alla fall.
Mm.
Och det kanske var så att barnen såg räven före mig och var skitmalliga. Liksom. Och kolla, vi såg räven före dig, mamma. Någon gång så vet jag att dottern var med på något drevpass och bara höll ju på att frysa ihjäl. Men då hade jag ställt bilen parkerat ganska nära. Så jag bara, men smit iväg och sätt i bilen och värm det en stund. Och sen kom hon tillbaka efter en kvart. Och bara, men nu har jag värmt upp, men nu kan jag vara med och jaga igen. Har det hänt något? Hon fick liksom en jaktradio i handen. Och
ja,
så att jag tror att där ska man... Vill man jättegärna att ens barn ska bli intresserade så forcera inte.
Nej.
Ta det lite för vad det är. De kommer att snappa upp ett och annat.
Ja, och i just de tillfällena så är, förstår jag när jag har med mig med Louis, det är ju att skjutandet i sig, han har varit med när jag fällt rådjur och det var han helt fin med.
Mm.
Men de gångerna han tyckte det var häftigast att vara med, det var nu för några veckor sedan var med. Då såg vi inga rådjur, vi var ute på rådjurspyrsch, men vi såg räv.
Ah.
Och då så viskade han till mig när vi stod och tittade på räven. Jag gick inte att fälla den för jag hade ingen kulfång.
Nej.
Men vi stod och tittade på den jättelänge, den satt uppe på en kulle och tittade på oss. Och så viskade han och sa, det är första gången jag ser en räv. Och då kände jag så här, men gud, det har jag inte tänkt på. Han har inte sett en räv innan.
Nej.
Alltså hur många har sett en räv när man är 9 år? Det kan man ju se kanske på gatan eller i trädgården. Men inte ute i naturen, då ser man inte räven. Om man inte jagar. Så det var skithäftigt. Och så såg han älg också första gången. Vi släppte hund på och tränade hundarna.
Mm.
Och då kom det en ensam kviga på 80 meter över en hel åker.
Ah,
och det var också så där, hans min när den sprang förbi, helt obetalbart. Och då hade ju inte jag ens bössa med mig.
Nej.
Bara där och...
Fast det kanske var bra på sätt och vis.
Ja,
för att
verkligen.
Då fick ni möjligheten att titta på det i lugn och ro.
Ja.
För annars, om det dyker upp en räv så brukar jag typ så här döda den efter 2 sekunder. Ja. Det finns inte så mycket mer att titta på då. Vi hinner aldrig filma eller någonting. För pang, oj, jag råkar skjuta den på en gång.
Ja.
Så att det kan vara fördel om inte man har.
Ja, just i detta fallet så fick
Men jag tror när dottern var med mig till Afrika förra året så var det så att vi hade träningsskjutit en del. Hon är väldigt duktig på skytte för att vara 14. Eller hon var ju bara 13 då. Och då var det så att hon ville inte gå med ut på de här långa passerna, strapatserna på dagarna, för det var väldigt varmt i Afrika. Så hon chillade lite på jaktranchen och sen var det en dag när vi liksom, nu är det din tur, nu ska du få följa med och skjuta en blastback liksom.
Mm.
Och när vi väl kom in på det här djuret, det kanske var 70 meter, vi hade ju avståndsmätare och så, vi ville verkligen komma nära för att hon skulle ha en ärlig chans att kunna nedlägga det med första skottet, och inget tokigt skulle hända liksom. Och det var så coolt, för hon liksom bara tog min Sauer 404 och bara upp med den på skjutstödet och bara liksom tryckte av. Mitt i bogen, perfekt, den bara klappade ihop på platsen. Och jag liksom, jag var ju på väg att bara gråta, jag bara, Eira, du har skjutit ditt första vilt. Jag bara, och så här, jag visste inte vad jag skulle säga, hon bara vände sig om, ja. Jag gjorde bara som jag hade tränat, som du brukar säga till mig. Jag gjorde bara som jag tränat på hemma. Nej, hon var supercool.
Och du då?
Nej, jag var ju bara helt så här, jag fattar ingenting.
Nej.
Vi måste ju spara hornen och skinnet och, du måste ha det hemma i ditt rum. Och jag var nog mer i gasen än vad hon var. Men det var en väldigt härlig upplevelse att göra det tillsammans. Sen nu, för ett tag sedan, så kom grejerna på posten också. Så hon har trofén hänger på väggen och skinnet ligger på sängen.
Finns det några baksidor med jakt?
Jo, men det är klart det finns. Det som vi tar för givet, att man går ut och skjuter ett djur, är ju inte okej för allmänheten om man inte har någon som man känner som jagar och så. Det är klart att den frågan får jag ibland. Hur kan du vara så kallblodig att du skjuter djur och dödar och så? Men jag tror att har man den här kunskapen om varför vi håller på med jakt, att det faktiskt är förvaltning av vilt. Utan oss jägare så skulle det förmodligen vara mer trafikolyckor.
Mm.
Mera skador på skogen. Och ja, du kan rabbla upp hur mycket som helst. Och försöker man svara de människorna lite sakligt, så brukar man oftast kunna komma runt det till att de förstår. Så det är väl lite nackdelen. Och sen nackdelen rent personligt är att jag måste gå upp så himla tidigt varenda morgon. Eftersom jag vill ut och jaga varenda dag om jag kan.
Mm.
Så jag skulle behöva ett längre dygn för att hinna sova.
Mm.
Det är min personliga nackdel. Men så länge man sköter sitt jobb och man hinner ta hand om barnen och laga middag eller vad det nu är som ska göras, eller skjutsas på aktiviteter och så väljer jag. Jag går inte på gym, jag behöver inte gå till doktorn, jag går inte och träffa någon psykiater.
Mm.
Utan de timmarna lägger jag i skogen och smygjagar istället. Då. Men det ger mig så himla mycket, morgon eller kväll. Jag tror att i augusti jagar jag nog alla dagar utom 3.
Mm. Men du har ju ett stort intresse för naturen och skogen.
Ja.
Och det berättar du att du har haft från att vara liten. Och jag vet att du vandrar mycket också.
Ja, jo, men jag älskar det. Alltså, det kan vara allt från dagsturer till längre turer med övernattning i tält och sådär. Inte superstrapatserika saker, men mycket hemikring, närområdet. Mm. Bergslagen är otroligt vackert att vandra i. Och det har ju också barnen varit med på mycket när de var små, så att de har nog tröttnat lite nu.
Mm. Ja, få saker är så mysiga som när man slår upp tältet och lagar någon enkel måltid i köket och sen så lägger sig i varsin sovsäck och ligger och snackar med barnen.
Nej, det är supermysigt. Det var väl lite det också som tog mig ut på längre turer. Typ när jag åkte till Alaska för 5 år sedan. Och klättrade upp på en bergstopp och tältade och jagade. Det är lite det här.
Vad jagade du då?
Då jagade jag på Prince of Wales Island i södra Alaska. Det var en sån där resa som egentligen, man kan säga att det var den första resan jag gjorde utomlands.
Mm.
Jag hade inte varit så intresserad av sånt tidigare. Jag gillar ju att jaga hemma här liksom. Men sen vill man någonting mer med sitt liv och jag tog väl ett beslut att jag... Ja, men det var lite när jag hade dragit igång mitt Instagram-konto, Swedish Venatrix också, att jag ville liksom fylla det med något coolt. Jag kan ju inte bara jaga i Fjugesta. Vem vill följa mig?
Venatrix, det är huntress, alltså kvinnlig jägare.
Ja, det är latin. Ja.
Men åter till Alaska. Mm. Vi kan prata lite om jakt i andra länder. Mm. För det är ju många som jagar i Sverige som aldrig någonsin har jagat i andra länder.
Nej, och jag förstår dem, för man är nöjd. Sverige är ju egentligen bäst.
Men och där finns ju också... Mm. Det finns ju fördomar, tror jag. Och vissa kanske stämmer och vissa stämmer inte. Om just jakt i andra länder.
Mm.
Att det finns olika typer av etik. Olika synsätt på jakt och så vidare. Om vi börjar med Alaska. Vad var det du jagade där?
Jag jagade Sitka Blacktail, svartsvanshjort.
Svartsvanshjort.
Och den finns inte på så jättemånga ställen. Det är väl något ställe i USA och där uppe i Alaska. Grejen var att det var sådär att jag ville resa någonstans och göra en jaktresa, men ändå få uppleva natur och grejer, inte bara för jaktens skull. Och jag var inte ute efter att skjuta liksom någon grizzlybjörn eller liksom, inget sådana grejer, utan jag tyckte en svartsvanshjort, det är ju liksom lagom så här att börja med om man reser utomlands. Men det där blev ju ett betydligt större äventyr än vad jag hade anat, för jag åkte helt själv, jag hade bokat en guide själv och... När jag kom dit så insåg jag att det där var lite tuffare än vad jag hade trott. Och ta sig ut till den här ön bara med någon färja. Jag åkte någon så här flygplan som landade på vatten. Och,
men då hade du guiden med dig?
Ja, han mötte upp mig där ute på den här ön. Så jag reste ju hela vägen till Alaska själv då. Men det var väldigt spännande, för man klättrar upp för ett högt berg, man slår upp tältet, man kollar av omgivningarna och så börjar man se svartbjörnar runt omkring. Och bara, åh, ja just det kanske fanns sådana här också. Så jag hade löst en tag för att jaga den här hjorten då, som jag lyckades få fatt på första dagen. Och då packade vi upp den och så packade vi ihop andra dagen och klättrade ner från berget då. Och sen löste jag faktiskt en sån här svartbjörnstag också för att kunna skjuta en sån. Men jag fick aldrig något riktigt bra läge. Jag var rätt nära ett par kvällar, men det var inte riktigt så här klockrent. Så
hur mycket svartbjörn finns det?
Ja, men där fanns det otroligt mycket. Det var björn överallt.
Ja.
Men,
är man orolig då?
Ja, alltså guiden var ju väldigt trygg och bra. Han hade ju liksom jagat där väldigt många år och så. Men jag som aldrig har varit i närheten av en björn, det är klart man blir lite skrajsen.
Hur skiljer sig svartbjörnen från våra svenska björnar?
Ja, men den är nog ungefär lika stor i storleken så. Och sen var det en som sa till mig när jag flög till Alaska att han skojade och sa att om du kommer på en svartbjörn så kan du brottas lite med den. Men om du kommer på en grizzly då är det bara läggas ner och tvärdö.
Okej.
men jag tror att det är så att björnen går ju liksom inte till attack eller gör någon så. Utan den är nyfiken och den håller sig på avstånd. Den känner ju vittring och så. Så att de höll sig på avstånd. Det var inte så att det var någon som kom nära mitt tält. Men jag låg med laddat vapen när jag sov. Och när vi var ute på kvällarna och smög i såna här vattendrag, creeks, så hade vi ju liksom björnar. Ja, men det var någon som sprang bakom ryggen på 60 meter. Jag hade någon längre fram på 120. Alltså det var ju björnar överallt. Och sen var det kolsvart på kvällen. Vi skulle ta oss tillbaka till bilen genom den här skogen. Och man hörde liksom hur det prasslade överallt. Nej, då var jag inte stöddig.
Har du varit i Alaska efter det?
Nej, tanken var att jag skulle åka tillbaka, men sen kom det lite andra resor emellan, så att det där var, nej men någon gång ska jag tillbaka såklart, det är otroligt vackert, det är fin natur. Och grejen var att när jag träffade den här guiden så, när vi började klättra upp för det här berget så, det är inte tropiskt, det är, vad heter det, tempererad regnskog, allting är väldigt fuktigt där.
Mm.
Och jag stannade hela tiden och frågade, vad är det här för blomma? Vad är det här för svampar? Och han bara, vad är du för konstig tjej liksom? Vi är ju här för att jaga. Jag bara, nej men jag vill, hinner vi plocka lite svamp? Han bara, vänta nu, du har åkt hela vägen från Sverige, betalar jättemycket pengar. Du är här för att jaga. Jag bara, fast jag vill gärna plocka svamp. Han tyckte jag var jättecrazy. Med facit i handen så, Jag sköt ju typ en pytteliten sån där svartsvanshjort. Ingen stor trofé alls.
Har du den på väggen här?
Ja, jag har den faktiskt, ligger inne på rumsbordet. Den är så liten så den behöver inte sitta på väggen. Men jag tänkte så här, den blir lätt att bära ner. Den väger inte så mycket. Men bara det var också så här, han bara crazy fucking Swedish girl coming all the way. Alltså han var inte van vid det. Han hade ju liksom grevar och baroner som hade betalat massa pengar för att skjuta trofédjur.
Men det var en fin upplevelse.
Ja, det var upplevelsen. Ja. Och jag vet, jag satt och böjde över det här djuret och grät och bara hade den här mäktiga vyn ut över de här fjordarna i Alaska och bara, jag kände mig så jäkla levande. Det var liksom, fan, nu ska jag ändra på mitt liv. Nu ska jag bara göra mer saker som jag tycker är kul. Jag ska åka hem, jag ska nog säga upp mig från mitt jobb. Ja, men du vet, det var så här, jag ska nog skilja mig. Jag hade så här, ja, men jag, nu jäklar ska jag göra massor med roliga saker framöver. Det var liksom lite starten på att ta tag i mitt liv.
Coolt.
Ja.
Kommer jag inte släppa iväg min fru på hjortjakt i Alaska de andra?
Nej, men det var en mäktig upplevelse.
Coolt.
Ja.
Tack snälla för att du delade med dig. Men du har jagat många länder,
ja.
Så ditt äventyr i Alaska är ju inte det enda som är utanför Sveriges gränser.
Jag har jagat i England, jag har jagat i Azerbaijan, jag har jagat i Afrika, norska Hardangervidda, jag har varit över till Finland. Ja, men jag har hunnit med en del sedan dess. USA har jag jagat i ett par gånger också.
Gud vad häftigt. Och USA vet jag, det ska vi prata
om. Ja, det kommer vi till.
Jag har ju med den här tävlingen Extreme Huntress att göra.
Mm.
Men om vi börjar lite grann med Afrika.
Mm.
Sen måste vi ju prata om Azerbaijan. Alltså. Var det där då?
Ja, ja.
Va, eller fan, vi börjar med det.
Ska vi köra Kaukasusbergen? Ja.
Vad jagar du där? Var det någon stenbock? Något slag,
ja, östkaukasisk stenbock. Dagestan Tur heter den. Mm.
Är det sån där jakt när man sitter på hästrygg? Och
ja, det är ju först är det hästrygg 6 timmar upp för berget. Och sen ska du ju vandra i 6 timmar. Och sen är det ju ja, nästan så du ramlar ner och dör och undrar vad fan så kan du göra där. Men jäkla häftig grej faktiskt.
Men då bodde man över där i tält?
Ja, vi tältade där uppe på de där bergsplatåerna.
Hur var biotopen? Hur var vädret?
Jag åkte mitt i sommaren, juli förra sommaren, förra 2019. Och då så var det ändå rätt okej. Det låg lite snö uppe på topparna så då. Men och det var ju svinkallt på nätterna. Jag höll på att frysa ihjäl när jag kröp ner i mitt tält där alldeles själv. Jag bara, guiderna, ska vi inte sova ihop? De bara, no. Jag fryser.
Var det bara du som jagade?
Ja, det var bara jag och så hade jag 2 guider. Såna här bergskillar som är uppvuxna och har skuttat runt i de där bergerna sedan de var små liksom. Mm. Och jag kom ju där och var inte alls vältränad och bara, vänta på mig. Och de kunde knappt ingen engelska heller. Vi fick ju typ gestikulera för att prata med varandra. Men det är en otroligt mäktig upplevelse och jag kände att det är en sån här grej som jag vill göra innan jag blir för gammal. Jag är ju rätt gammal, vet du, så att jag måste ju skynda mig nu.
Du har sagt det flera gånger, så jävla gammal är du.
Jag är 47.
Ja, det är ju verkligen jättegammal.
Jag måste ju skynda mig att göra sånt där innan jag jag kanske inte orkar sen. Det var ett äventyr från början till slut. Mm. Det är med livet som insats. Det är så branta partier så du nästan ramlar ner. Alltså, den här hästen fick jag ju typ kliva av, släppa fritt. Jag kunde inte ens omgå ledaren. Det var så branter så att jag hade full få själv.
Har du vana att sitta på hästrygg?
Nej, jag var hos min bror och hans fru och tränade 2 gånger innan. Jag red när jag var liten, men inte sen. Så att absolut inte den vanan.
Men du hade en egen häst då?
Ja. Så att de här hästarna var ju med för att bära lite packning och sen eventuellt skjutet vilt skulle man ju kunna få ner då med kött och allting. Så att man red första halva dagen och sen så gick man och vandrade de här extrema branterna och ledde hästen liksom. Ja. Men den hittade ju typ själv där uppe.
Okay.
Det var bättre att låta den gå själv och jag hade fullt få bara hålla balansen med mina egna små fötter.
När såg ni en stenbock första gången då?
Vi kom upp sent på kvällen och satte upp våra tält och det drev in dimma och oväder och började oska och blev riktigt så här jobbigt faktiskt där uppe. Jag är lite oskrädd också. Men sen på morgonen så den ena guiden gick upp innan gryning då vid 5 och klättrade upp för en liten bergstopp. Sådär, mm. Så man bara, oj, det där kommer ta en hel dag. Men det skuttade han upp på en halvtimme. Och spejade av området. Och skickade någon signal ner på någon satellittelefon till den andra guiden. Att det fanns tur i området på en kilometers håll. Så då packade vi i ordning lite snabbt och skuttade upp för den där lilla bergstoppen. Och när jag kom upp till den här toppen, jag var rätt sliten redan då. Liksom bara vandringen dagen innan. Och sen den här lilla strapatsen på morgonen. Men så låg jag där bredvid honom bakom det lilla stenröset och spanade ut över de här topparna i Kaukasusbergen. Och så på långt håll såg jag att något rörde sig. Han bara, där är de liksom. Han pekade liksom, han kunde inte så mycket engelska. Och jag bara kände, shit, hur ska vi ta oss dit bort? Det är ju upp och ner för några toppar och det kommer ta hela dagen. Jag kommer inte orka, min kropp skrek nej. Men då tog han fram en sten och så ristade han in 320 i den här stenen. Och så bara, aha, vi ska komma så pass nära. Det trodde han liksom. Jag gav tummen upp och sen påbörjade vi vandringen. Och vi lyckades på något sätt komma i fatt två av de här djuren.
Men fick de nys om er och stack
iväg? Nej, vi kom rätt i vinden. Ja. Så vi hade dem på andra sidan en bergsravin. Så han hittade ut på en liten platå. Alltså det var helt crazy, man borde inte ha gått ut där. Det var rullgrus och vassa. Alltså jag ramlade och slog i ryggen flera gånger och försökte hålla bössan så jag inte skulle slå emot kikarsiktet mot alla de här stenarna. Kom ut på en liten platå, det fanns en liten grästuva, jag kommer så väl ihåg det. Jag la upp min lilla fjällräven ryggsäck, la upp bössan och så fick jag in de här turen i kikarsiktet. Och så tog jag fram min handkikare och kollade avståndsbedömning och 320 meter. Och då tänkte jag, han måste fan ha varit på den här platån förut.
Men då hade du sånt ballistiskt ton eller hur?
Ja, jag har ju tränat jättemycket innan. Jag hade skjutit in med långhållsammunition och ja, jag kör rätt mycket långhållsskytte. Och inför en sån här situation så...
Vad hade du för förstoring på kikaren?
Jag tror jag hade vanlig 2,3-18. För jag ville inte ha för tung kikare att bära på. Nej. Så jag tog den som jag...
Men då på 320, då drar du upp till 18?
Ja, då drar jag upp till 18, ja.
Men då är viltet fortfarande ganska litet i siktet, är det inte det?
Ja, det är ganska litet. Jag fick klicka lite och kolla lite vinden och så. Men då började de här två djuren att röra på sig. De stod i en brant och började klättra upp för bort ifrån oss. Så då var jag tvungen att ta ett snabbt beslut om jag skulle våga skjuta. Alltså det vart ju längre avstånd hela tiden. Men jag tyckte ändå att jag hade ganska bra koll på läget och hade tränat mycket. Så att jag så fort den ena, som var den som jag tyckte ändå hade bäst bredsida utav dem, stannade till och liksom vände upp lite bog, då tryckte jag till direkt.
Mm. Och vad hände då?
Den ramlade ner i ravinen.
Och då faller den sådär?
Ja, ja sådär. Ja. Det bara tumlar runt och det blir ju såhär... Det hörs ju så väl i de där. Det finns ju inga andra ljud där uppe.
Och så här ekande skott.
Ja, det ekar. Och sen så såg jag ner i botten på ravinen att det var som en glaciär. Så att den ramlade ner bakom den här glaciären. Och guiderna tittade på mig och skakade på huvudet och bara, not safe, not safe, you don't go, you don't go. Jag bara, shit, kommer vi inte kunna få tag på den nu? Men de bara sa åt mig, vänta här på den här lilla platån. Sitt kvar här så går vi ner och kollar läget och så. Och så följde jag dem med handkikaren och så jag såg hur de klättrade ner. Det tog säkert 45 minuter att bara klättra ner. Och sen hölls de där vid den där ravinen och så såg jag att de fiskade upp mitt djur. Och så flodde de och tog reda på och gjorde ordning på djuret där på plats och lyfte upp det i två säckar på varsin ryggsäck. Då. Och så klättrade de tillbaka upp till mig. Men vid det laget hade jag somnat för då hade det gått så många timmar. Så jag låg ihop krupen i fosterställning på den där lilla platån och sov när de kom tillbaka. Då petade de på mig.
Det känns inte som att du hade sovit så mycket på natten.
Nej, men det var en häftig känsla. Men då...
Vad hände sen då? Vad gör man med köttet?
Ja, men det ska ju då fraktas hem. Mm. Men det är inte så lätt när du är mitt uppe där och det börjar bli mörkt. Vi hade ju lite bråttom. Vi hade ju ett par timmar kvar för att klättra tillbaka till tältet. Så fort vi kom tillbaka till tältbasecamp liksom, så försökte vi lägga köttet i nätpåsar och bygga som lite stenblock runt omkring så man skulle skydda det ifrån om det nu var några fåglar eller så. Och då såg jag också att det var två grizzlybjörnar som närmade sig från en annan kant, en annan ravin. Så jag blev lite orolig att de skulle få nys om, känna doften och sådär. Och sen hade våra hästar försvunnit. De var inte kvar vid basecamp när vi kom tillbaka. Ja, så det blev lite så här.
Och så
det...
satt själv med två stycken guider? Med
Nej, guiderna försvann iväg. In i dimman i mörkret på kvällen och skulle leta där på hästarna. Så jag satt kvar...
satt själv med kött och
jag satt kvar själv där. uppe på den här jävla Kaukasusberget med grizzlybjörnar. Och, men jag hade ju mitt vapen.
Ja, men
man får absolut inte skjuta björn. Den ena guiden kom tillbaka mitt i natten och hade hittat en av hästarna. Och den andra guiden sa att han fortsätter leta. Vi kanske hittar honom imorgon bitti. Jag bara, okej. Men då lagade min guide Dina. Han lagade till hjärtat ifrån den här stenbocken. Så vi satt i hans lilla tält med gasolköket och så bjöd han mig på hjärta med någon tomatröra. Det var bland det godaste jag ätit. Och så sa han, you on Facebook? Han hade inte sagt ett engelskt ord liksom, typ på hela de här 3-4 dagarna vi hade hängt. Han bara, you on Facebook? Och då skulle jag ju liksom ta fram telefonen och visa, men vi har ju ingen täckning.
Nej.
Så jag skrev ett meddelande så här på Facebook typ och tog en skärm, eller på telefonen tog en skärmdump och visade upp honom. Ja, Swedish Venatrix. Så sen dess följer han allt jag gör på Facebook.
Är det sant?
Mm. Så vi har kontakt. Ja, vi har kontakt.
Ja, vad kul.
Nej, det är häftigt.
Och den gick, jag som lyssnade, och det är kanske samma med de som sitter och lyssnar på detta. Alltså jag vill ju dit,
ja,
tills
ja.
Du helt plötsligt var själv med grizzlybjörnarna, så kände jag, nej, jag ska nog inte dit.
Nej, men jag tror att du fixar det.
Ja.
Fixar jag det, då fixar alla det.
Nej, det är jag inte så säker på.
Sen måste jag säga att hela den här resan, som kvinna ska man ju kanske inte åka iväg på resor hur som helst själv.
Mm.
Men just att åka till Azerbaijan, till Baku, hela den här organisationen, jag reste med William Safaris. Det var så otroligt bra fixat. Jag känner mig så otroligt säker hela tiden. För det är jag väldigt noga med när man är ute och reser. Mm. Att man inte utsätter sig för dumheter. Jag har ju ändå 2 barn jag måste komma hem till.
Om man vill jaga i andra länder. Mm. Till exempel någonstans i Afrika. Vad tycker du att man bör titta efter eller se upp för kanske när man bokar en resa?
Ja, men jag tror att för det första så ska man kanske inte hoppa på det som är billigast. För det kan oftast vara att det inte är något seriöst företag. Det kan vara något kryphål där, att det är någonting som inte är i ordning. Utan hellre ta kontakt med en firma som ordnar, och du vet att det finns ett bra ställe att komma till, en jaktranch, och det är ordning och reda på papper. Alltså all den här processen innan man åker, det är jätteviktigt att du har ordning på alla intyg och papper och grejer. Sen är det lite huruvida man vill jaga i ett hägn i Sydafrika eller om man vill jaga med frilevande i andra länder. Det kan ju vara lite att plånboken får styra. Det är klart att det är dyrare att jaga i Zimbabwe eller Zambia eller Tanzania. Men det är lite olika också vad man har för mål med sin resa. Jag tror att som förstagångsjägare så kan det nog vara väldigt klokt att kanske åka till Namibia eller till Sydafrika. Det är lite mer ordnade förhållanden.
Mm. Och där är väl oftast häng,
ja.
Men det är ju liksom inte 50 hektar, utan
det är väl
stort som helst.
Ja. Nej, men alltså jag har ju varit på flera olika ställen i Sydafrika, och det är allt ifrån små ställen till jättestora ställen som är precis som att du skulle jaga vilt.
Mm.
Det är en kostnadsfråga också. Det är klart att jag hellre åker till Zimbabwe med otroliga vidder och en miljö som är helt otroligt fantastiskt. Alltså det är så här, wow, det är elefanter och det är lejon och det är, men det blir en helt annan prislapp.
Ja. Hur funkar det om en person inte har rest någonstans och jagat utomlands, om man ska boka en resa till Afrika någonstans?
Mm.
Vad tycker du att man ska, vilken typ av resa? Det finns ju lite sådana här paketresor med där man vet att då ingår de här viltsorterna och sådär.
Ja.
Eller vad är det man ska titta efter?
Det är en jättebra start. Jag tycker man ska ta kontakt med en resebyrå i Sverige som har hållit på med utlandsjakt ett tag och som verkligen har rätt connections och kontakter. Och en paketresa där du vet att du får boende och mat och du får x antal djur eller troféer eller vad det nu är man vill ha. Alltså då har du liksom ordning och reda på grejerna redan när du åker hemifrån. Sen finns alltid möjligheten att när du är på plats så kan du välja att skjuta kanske fler djur och då betala en extra avgift för det. Jag är lite crazy, så att när jag åker iväg så ber jag om att få skjuta fakaler det första jag vill göra, för jag är rävjägare och de tycker jag är jättekonstig. Men, och likadant att få hjälpa till att skjuta djur som är för mat till byborna är också en sån här grej som ligger mig varmt om hjärtat, även om jag gärna troféjagar också, därför att jag vet att det är viktigt för de här företagen och byborna och företagarna. Man kan säga att ett jaktföretag på en ort livnär en hel by. Alltså männen jobbar som guider, fruarna står för kökstjänsten, det är så otroligt många inblandade, så att det jag bidrar med när jag betalar och skjuter ett djur, de får både pengar till skola, mat, utbildning och köttet Det är lite det som är grejen, att det handlar om både om viltförvaltning och att man faktiskt gör en jäkla bra insats.
Men det är nog många som är vana vid traditionell svensk jakt, som kanske bor på sina marker och liknande, som tycker att det är väldigt konstigt att det finns en prislista, att man köper ett paket där det ingår 8 djur man ska fälla.
Mm.
Förstår du hur de tänker och känner?
Oh ja, för jag tänkte samma sak innan jag åkte första gången. Jag hade jättedålig koll på det där. För det första så tyckte jag inte man behöver åka till Afrika alls. Varför ska man göra det? Vi har ju världens bästa jakt i Sverige. Men sen när jag åkte första gången och fick liksom förklarat för mig hur det funkar, att om inte jag kommer dit och betalar pengar och skjuter bort de här troféerna, då får inte de in de här stålarna för att göra anti-poaching-system, för att stå emot tjuvjakt. Det är bara att ta som i Zimbabwe. Jag vet att där hade vi ett område där det finns jättemycket elefanter.
Mm.
Det är så här, oj, vi skulle behöva flytta på 100 elefanter till ett annat land. Ja, hur gör man det? Det går ju inte. De förstör naturen, de små djuren dras tillbaka, det finns inte tillräckligt med mat. På andra kanten kommer alla lejon och hyener och leoparder in och äter upp de små djuren. Det blir en obalans.
Mm.
Så där vore det jättebra om det kom några jägare och betalade massa pengar och sköt bort ett par elefanter. Och det här har jag inte tänkt innan jag åkte första gången. Nej. Det här har jag fått en helt annan upplevelse nu när jag varit på plats några gånger. Så att och det är väl det jag vill förmedla också till de som säger att man ska inte åka iväg och jaga i de här länderna. Jo, tvärtom. De behöver oss.
Mm.
Vi gör en otroligt bra insats som hjälper till. Så att man får tänka om lite.
Mm.
Men det är viltförvaltning på ett annat sätt bara. Sen är ju allt det här köttet så otroligt gott. Alltså, ja, det var någon som frågade mig, hur kan du skjuta en zebra? Det ser ut som en häst. Och jag sa, det är världens godaste kött att grilla. För det fanns väldigt många zebror där jag var. Så att det var inga konstigheter att skjuta några. För mig är det liksom förvaltningen som är det viktiga.
Bara för att avsluta jakt i andra länder avsnittet. Vad har du kvar? Har du någon drömjakt i något annat land som du känner dit måste jag bara?
Ja, jag skulle jättegärna vilja jaga på Island. Och jag hade en resa inbokad. Men på grund av corona nu så fick jag ställa in den. Det är väl en av de där riktigt höjdare i jakterna som jag ser fram emot, att upp på Västfjord och jaga fjällräv.
Ah, det är ju också...
Det är inte så himla coolt kanske, men
jag. Eller coolt vet jag inte, men det är ju säkert omdiskuterat kan jag tänka mig.
Ja, men grejen är att de har ingen rödräv, utan de har problemet med att de måste skjuta mycket fjällräv istället. Jag menar, Ulf Lindroth, han jagar jättemycket rödräv för att rädda fjällräven.
Ja, exakt.
På Island har de tvärtom. Där måste de jaga mycket fjällräv för att de förstör fågelbon och tar ägg och grejer. Men sen det är klart att mer bergsjakt. Jag har ju varit i Alperna, Alaska och Azerbaijan. Det finns ju många flera berg att klättra upp i. Mm. Så att något sånt skulle jag ju såklart vilja göra igen.
Om vi flyttar oss till Sverige då.
Mm.
Du har berättat om att du jagar mycket runt omkring där du bor.
Mm.
Någon mark 5 minuter bort där du jagar räv. Och så andra marker där du jagar annat klövvilt och så.
Mm.
Räv har jag sett på Instagram att du har någon idé i år att du lockar inte, utan du smyger bara.
Ja, jag vet inte. Alltså jag började med det förra året. För jag har jagat räv ganska många år och några år har det gått väldigt bra. Jag har skjutit många och så. Jag tror jag var uppe på 22 stycken här för några år sedan.
Mm.
Och det är precis som allting annat. Jag kände att jag ville ha någon extra utmaning. Och då bestämde jag mig för att jag inte ska locka, utan jag ska bara sitta. Försöka hitta deras mönster, var de rör sig, var de befinner sig. Det blir väldigt många morgnar och kvällar när jag inte kan skjuta någonting, för att jag bara sitter och väntar och så. Men det är för jäkla mysigt när du, alltså du liksom kartlägger rävens livsmönster på något sätt.
Mm.
Och när den väl då kommer fram och du ser den kanske på 300-400 meter och bara avvaktar, kan den komma närmare? Alltså det är en sån otrolig spänning i det momentet som har gjort att jag då har valt bort lockpipan. Och när den då väl vänder upp och kommer emot dig och du får in den på skotthåll, så är det för jäkla roligt. Men då är det lite mer också på rävens villkor. Jag låter ju den få en ärlig chans. Men jag tycker absolut inte att det är något fel med att locka. För det har jag också gjort och jag kommer säkert att göra det igen också. Och jag fuskade ju lite här för ett tag sedan och jag lockade faktiskt in en räv.
Okay.
Jag kunde inte hålla mig.
Nej.
Jag hade 3 rävar i området. Ja. Så jag lämnade mitt ställe där.
Vad lockade du med då?
Klausens Predator Calls. Okay. Använder jag den där gula. Den är använt i alla år.
Och vad, hur låter den?
Ja du, det kan inte jag frammana nu. Men,
ja, men det är inte harskrik utan det är...
Jo, men det är lite mer som ett rådjurs, skadat rådjur.
Ja, ah, okej. Okay. För jag har kört med... det är skitsamma vad jag har kört med, för jag har inte lyckats. Men jag har kört med harskrik. Mm. Och sen så har jag testat med fågel, alltså skadad fågel. Mm. Och muspip. Muspip har jag lyckats med.
Ja, men det verkar
men det är ju
ja.
Mer så här, fått stopp på dem. Eller fått dem att liksom komma lite närmare.
Nej, jag
men
försöker
har
ju
varit nära.
Ja, nej, jag försöker ju låta som en döende rådjurskilling. Ja, liksom.
Okay. Men, det var lite kul där med det jag berättade om Louie när vi såg räven. Mm. Då var den på väg ifrån oss och klev upp på den här liksom, stora jordhögen en bit bort. Så jag hade ingen kulfång, men då tog jag muspipan och då stannade den till.
Ja.
Och så satt den och tittade på oss. Och den satt och tittade i 10 minuter. Så hade den bara suttit lite längre ner så hade det varit lugnt. Men ja, där gick inte att skjuta.
Nej, men det är det som är kul med räven, att den är ju ändå, du ska överlista den på något sätt. Den är en smart varelse.
Mm. Vad uppskattar du mest med jakten i Sverige?
Ja, men det är väl att vi har så otroligt stor variation. Från norr till söder så kan du egentligen, du kan jaga i berg här också. Liksom. Du kan gå på fjäll, du kan vara på stora öppna landskap, det finns täta skogar. Det finns otroligt mycket vilt att jaga. Jag har ju turen nu att jag är med i ett jaktlag där det finns det mesta som är jaktbart. Och sen framförallt, jag är så jäkla stolt över att svenska jägare, vi har en etik.
Mm.
Som är otroligt mycket mer än vad andra länder kanske har. Och säkerhet. Vi är otroligt duktiga på säkerhet också. Och duktiga jägare. Kunskapsnivån är hög när det gäller löshundsjakt och vad det nu är. Så att, ja, det finns mycket att vara stolt över att vara svensk.
Extreme Huntress. En reality-tv-show i USA,
ja.
Som är stor i USA, men som säkert många i Sverige inte har hört talas om.
Inte en aning.
Och det är då en tävling för kvinnliga jägare.
Mm.
Och den har hållit på i massa säsonger.
Ja.
Och du på något sätt kom med där och var med och du lyckades vinna den här tävlingen. Berätta från början, vad är Extreme Huntress för något?
Jo, men grejen är så här att för några år sedan så såg jag att de sökte till... Ja, det var väl dags för årgång 10 att de skulle köra en sån här Extreme Huntress igen då. Och jag tänkte det vore jäkla coolt att vara med i det där. Bara för att vi har den här kunskapen i Sverige som är jäkla gångbar. Och jag visste också att det fanns en svensk tjej som vann den där 4 år tidigare.
Okay.
Erika Bergmark. En jätteduktig jägare som vann på sin kunskap. Jag pratade med henne och hon skojade och sa att de andra deltagarna de var mer måna om att stå och sminka sig på morgonen och se snygga ut för tv-produktionen, men hon hade med sig böcker och kunskap och fakta och liksom snodde första platsen mitt framför dem på grund av att hon var duktig. Och då tänkte jag, fasiken, kan hon så kan väl jag.
Ja.
Så jag anmälde mig till den där tävlingen och jag skickade in en liten filmsnutt och ett CV och kom med bland de 20 finalisterna som skulle gå till den första uttagningen. Det var en online-röstning på nätet som jag då, som har ändå ganska många följare, som är trogna jägare. Så jag vann online-röstningen och kom till USA som en av 4 deltagare. Så då åkte jag till Texas och där var det på en stor sån skytteranch som vi skulle göra massa olika övningar under en vecka då. Så det var allt ifrån långhållsskytte, problemlösning, snabba ryck i skogen med föremål som dök upp och skjuta på skjutmål, klura på ballistiksaker, ha koll på sin utrustning, klura på vinden. Ja, men de satte oss på prov i jättemånga olika moment. Jag kände redan ganska tidigt att här låg jag ju bra till. Jag hade ju koll på det här. Alltså, jag är ju väldigt noga med mina grejer och så. Så vi lämnade den där skjutranchen. Åkte vidare till en annan ranch för att jaga dem.
Mm.
Och där skulle vi skjuta några specifika djur som vi hade blivit tilldelade. Och det var lite ont om vilt. Så det var väl egentligen bara jag som lyckades skjuta något djur på 3 dagar.
Var det vilda djur eller var det häng?
Ja. Och då visade det sig att vi hade inte skjutit något hornbärande djur. Och det ville de ju ha för tv-serien, så det skulle bli bra tv. Och det förstod ju jag med. Så det var någon dag när någon ringde och hade sett några djur i närheten som de bara, okej, nu har vi chansen, nu måste vi sätta så vi får ihop en tv-serie. Mm. Vem ska ta det här? Alla pekar på mig. Bara, Ulrika, du får ta det. Ah, shit, känner ingen press. Så jag åkte iväg ut där och så började vi smyga. Och då har jag alltså en domare med mig, en som skulle scouta och kika med kikare. Jag hade en fotograf, och alltså det var ett helt koppel av folk
bakom.
Och han
domaren, var det han med stort skägg?
Ja, Larry. Ja, Larry. Och det var så här, hur fasiken ska jag kunna smyga mig in på någon blackback besoar antilop som jag knappt vet hur den ser ut ens en gång. Mm. Jag typ inte hunnit googla den. Mm. Och så har det här gänget bakom mig som ska vara tysta. Alltså det är ju bara omöjlighet. Men jag upp med min telefon, jag hade en uppkoppling där faktiskt. Kollade WeHunt lite snabbt, kikade lite hur området såg ur, hur vinden låg på, kände lite så här med fingret. Och gjorde någon snabb plan, för de där djuren stannar aldrig upp, de rör på sig hela tiden. De är ganska svårjagade. Och vi kom rätt upp på någon liten öppning och jag ställde upp mitt skjutstöd. Och mycket riktigt så kommer de ut i en glänta och passerar. Det var verkligen rätt beräknat hela vägen. Och alla filmar och allting blir så här perfekt. Jag ser ett hondjur och så tänker jag så här, undrar hur handjuret ser ut, om den är små eller stora. Alltså jag var inte riktigt säker. Och så ser jag ett av djuren lyfta upp huvudet så här, och då ser jag ju hornen och bara pang, då sköt jag den. Och den bara sprang vidare och las efter 30 meter. Nej, det var en riktig skön känsla, då fick vi till tv-serien liksom. Det ihop med allt annat jag hade gjort kände jag ju att jag låg bra till för att vinna.
Och då var det domare då som...
Ja, de bedömde ju allt. Hur du rörde dig, hur du hanterade ditt vapen, om du laddade om snabbt.
Var det så här tittaromröstning också, eller var det bara i början?
Nej, det blev sen... Under hösten så kablade de ut ett tv-avsnitt varje söndag under hela hösten. Och så var det online-röstning då. Man fick rösta på vilken av de här jägarna som man tyckte var bäst. Okay. Men jag gick ju all in. Jag spammade ju alla jag kände på nätet. Så att jag vann ju online-röstningen. Jag ledde den hela vägen. Mm. Så sen åkte vi tillbaka till USA i januari, då var vi till Dallas till en stor jaktmässa och där fick vi gå upp på scenen och där skulle tillkännage. Så det var ingen av oss som visste då vem som hade vunnit. Nej. Utan det var då domarna liksom la fram sina röster på vem de tyckte hade jagat bäst då.
Och
när han ropade upp Sverige, Sweden, jag bara, oh, yes. Nej, det var en jävla häftig känsla.
Det var häftigt.
Det är inte så att jag är bäst i världen på att jaga, långt ifrån. Men det är ju ändå en kul grej att vara med om.
Ja, det kan jag förstå.
Sen var det väl lite så att när vi hade... när jag vann den här så fick jag en liten hint direkt om att nästa år kommer de göra en Ultimate Extreme Huntress. De ska plocka ut de 10 vinnarna från 10 år tillbaka. Så han hintade mig redan där att bara så du vet så kommer det bli en ny tävling nästa år och du kommer vara given liksom att vara med i den. Men det kommer ju också vara så här online-röstning och kokas ner till 4 deltagare och sådär. Så jag åkte väl hem och klura på om jag överhuvudtaget ville vara med, för att det finns ju en baksida med att vara offentlig också, att det inte är så himla kul alla gånger för barnen och så. Man hängs ut kanske i grupper, att man, ja, vem tror du att du är och sådär. Men sen så fick jag en inbjudan till den här Ultimate och då så stod det i inbjudan att det skulle vara ungefär samma upplägg på skyttet i Texas. Och sen skulle vi åka till Zimbabwe och jaga buffel. Mm-hmm. Och då kände jag så här... Nej, jag skiter i den här tävlingen. Jag vill åka och jaga buffel. Ja. Jag vill se ett nytt land. Jag vill möta nytt folk. Se en ny kultur. Ja. Fan, det får bli mer kunskap. Jippi, jag åker.
Men det gjorde du då?
Ja, så då drog jag iväg. Men då kände jag redan från början att här var inget läge. Hur bra jag än jagade och hur magiskt allting var, så var det 3 amerikanska jag tävlade mot. Och det var nog läge för att den amerikanska skulle vinna. Och så blev det också.
Men du fällde en buffel?
Jajamensan, jag jagade underbart bra. Första dagen så... spårade jag upp en buffel och sköt en klockrent, en laser på första smällen och jag gjorde allting rätt.
Det är lite läskigt att jaga buffel, väl?
Ja, speciellt när du har 2 lejon går bakom också och väntar på att du ska skjuta något så de kan komma och få lite mat.
Alltså, hittar du på nu? Eller
var nej, det var så. De var med oss bakom på 200 meter. Gick och spårade efter oss.
Nej.
Jag hade buffeln framför mig och 2 lejonhonor.
Men alltså, jag kan inte.
Men det är bara så här, det är bara andas och tänka, det här är jättekul. Och vad mycket nytt jag lär mig.
Men de här guiderna och de här, har de också puffror?
Ja, en hade. Okay. Min PH hade ett vapen. Så
du har en buffel, 2 lejonhonor. Det är dålig odds.
Nej, det var gruppen med bufflarna, de var 5 stycken också. Så att, nej, jag hade extra ammunition i fickan.
Jag hade ju inte...
Men det är en upplevelse. Alltså det är ungefär som här hemma. När du jagar björn eller vad du än jagar. Du vet att får de liksom vind och de blir ju rädda för dig.
Men du hade ju 2 lejon som gick efter dig. De skett väl i vinden.
Jag vet, men de var ju mer ute efter att jag skulle döda en buffel. Det var inte mig de ville.
Men vad hände när du dödade buffeln? Kom de nära då? Eller?
Nej, de vek av sen så att de orkar inte vänta på mig.
Shit alltså. Ja, men då vann du inte då?
Nej, men hela den här cirkusen blev ju, alltså man blir ju väldigt hårt an... Alltså det blir en press på sociala medier och sådär. Och det kostar mig väldigt mycket pengar också. Mm. Jag fick betala alla flygresor själv och sådär. Så att kul grej, men det är skönt att det är över.
Jag skulle vilja prata lite om jämställdhet.
Mm.
Och när man tittar på mätningar och undersökningar så verkar det som att antalet kvinnor som söker sig till jakt ökar, vilket ju är superkul. Men varför tror du att det är så?
Nej, men jag tror att det hände någonting för några år sedan. Det blev fler som engagerade sig att vara ute i skogen. Dels så finns det väldigt många kvinnor som håller på med hundar.
Mm.
Jag ser ju bara på kvinnor i min ålder som barnen har flugit ut och de har lite mer tid över och man vill vistas utomhus och man kanske spelar golf på sommaren och så är det perfekt att hålla på med lite jakt på vintern. Och sen är det ju, samhället ser ju ut så idag att vi behöver inte ha en kvinna hemma vid spisen utan man har faktiskt ett eget liv och kan göra vad man vill. Och jag tror många förhållanden också, det är många som jagar tillsammans, män och kvinnor, att man har det som en grej att man är ute tillsammans med familjen. Så jag tycker det är jättekul att fler kvinnor börjar att jaga. Det behövs. Vi har varje dag 10% av jägarna som är kvinnor och vi skulle kunna vara betydligt fler.
Mm.
Så att jag tror jämställdheten är väl egentligen att vi bara är de vi är idag och att fler kommer igång såklart. Mm. Sen finns det de här olika vägarna när man kommer som ny kvinna in i jakten, att man kan vara med i olika tjejgrupper eller så, men jag skulle ju se på sikt att man integreras. Det måste ju vara målet att vi gör det tillsammans.
Mm.
För hur det än är så i ett jaktlag har man ett par kvinnor med. Det blir ju en bättre gruppdynamik. Det blir bättre problemlösning. Det blir en god stämning. Det blir väldigt bra. Så att, för mig är jämställdheten att vi puttas in.
Om du skulle titta på under den perioden du har jagat under 20 års tid ungefär.
Mm.
Tycker du att klimatet har förändrats till det bättre eller till det sämre?
Nej, men det är klart att det har blivit bättre. Jag menar, när jag började jaga för 20 år sedan, då, jag vet någon gång så var jag med på en jakt och jag körde bilen och skulle hämta upp någon gästjägare och han tittade på mig och undrade om jag var chauffören för dagen. Och sen när jag klev ur och tog fram min bössa så bara, va? Ska du jaga? Sa han.
Mm.
Ja, nej, jag är inte bara här för att köra bilen liksom. Det är typ jag som är jaktledare idag. Han bara, jaha.
Mm.
Så att det är klart att det har hänt en del. Nu är det ju ingen som reagerar så. Nu är det ju ganska naturligt att kvinnor är med och jagar. Men jag ser bara fördelarna med att man mixar upp grupperna. Det blir mycket, mycket bättre.
Och jag är helt enig med dig. Och de flesta jag känner är också eniga.
Ja.
Men jag förstår det ändå som att det förekommer olika typer av olämpligt beteende.
Ja.
Många av oss hänger på sociala medier.
Mm.
Så vi har en del i de sociala medierna och sen så har vi en del i jaktlagen och de verkliga händelserna i riktiga livet.
Mm.
Skiljer det sig åt däremellan, tycker du?
Nej, men jag tror att man håller man på med jakt så måste man kanske också vara lite... Alltså det är en viss jargong och kan man inte ta det så kanske man har lite problem också att passa in. Så att där har
fast
väl
det beror
vi...
på vad det är för jargong tycker
ja,
jag.
Men där
för
har ju,
viss
har ju...
jargong ska man inte acceptera.
Nej, verkligen inte. Men det är lite så också att en del tjejer kanske är lite lättkränkta. Att man ändå, någonstans får man försöka passa in lite i formen för vad det är man håller på med. Men jag tycker inte att det är något problem egentligen. Det är några enstaka som ibland försöker ta sig ton på sociala medier. Mm. Men det är oftast någonting annat som ligger bakom.
Mm.
Så att, nej...
Hur tycker du att vi ska agera tillsammans då, både män och kvinnor, för att vi ska arbeta för att skapa ännu mer jämställdhet inom jakt?
Nej, men jag tror att det handlar om kunskap. Det är ju det. Alltså har vi koll på läget och vet vad vi håller på med, vi skaffar oss kunskap om det vi ska göra, då är det liksom ingen snack om saken. Då kan man inte välja bort en eller någon annan på grund av det. Och lite så brukar jag säga också till sådana som kommer in nya i jakten, att som ny kan man inte kunna allting, tvärtom, man lär sig någonting nytt varenda gång jag är ute och jagar, så lär jag mig någonting nytt. Det är ju liksom själva tjusningen, och då är det jätteviktigt att man delar med sig av det. Och sen tror jag att de här diskussionerna som blir ibland, att ja, men jag har sådana här tjejjakter och tjejgäng och, ja, fast det är bara en trygghet för de här kvinnorna att komma igång. De vill ju också ut i jaktlag med sina gubbar sen, självklart. Men de behöver den där lite startsträckan och vara på en skjutbana i lugn och ro och få göra lite fel och lära sig att ladda och greja utan att någon står och tittar över axeln.
Mm.
Och så kanske man kan tänka sig för att är det någon nybörjartjej som är med och jagar, så bör man liksom inte det första man gör ropa på radion, vad sköt du inte för? Man kan hålla inne med sådana kommentarer. Det är sådana enkla grejer för att liksom tillsammans...
Även till nya män.
Ja. Oh, ja. Exakt, ja. Exakt.
Jag har inte varit i ett annat forum där det är, enligt många då som har hållit på länge, så finns det en otrolig skepsism mot de nya. Istället för att omfamna nya och
jo,
säga,
vad hjälpa
kul
dem.
Att du också
jo,
tycker att detta är roligt.
Det blir ju fler.
Nu hjälps vi åt så att vi har gemensam kunskap. Ja. Men att man inte... själv då får klassa sig som jägare innan man har jagat i 20 år och sådär. Det finns inget annat forum jag har varit i som är så.
Men jag hjälper gärna till och puttar igång nya, det brinner jag verkligen för.
Och där tror jag mentorskapet är jätteviktigt. Och jag vet att du har sagt det, att du gärna svarar i telefon när folk ringer och du hjälper folk när de ställer frågor på Instagram eller vad det nu kan vara.
Ja.
Och där tror jag att oavsett om man är man eller kvinna, när man är ny på jakt, så alltså, det kanske inte är lätt, men försök hitta någon som är erfaren, som har kunskap och ställ en massa frågor. Och för alla där ute som har jagat väldigt, väldigt länge, om någon ny hör av sig, fan svara.
Ja.
Jag lovar att det kommer bidra till ett härligt klimat.
Ja. Och det kan göra att de behöver den där lilla sista knuffen också för att våga göra saker som de kanske inte riktigt har tänkt. Så att, nej, men vi är jätteviktiga, vi som håller på. Vi behöver inte visa vägen, utan vi behöver bara stötta.
Med de flesta gäster så brukar vi prata lite prylar också. Och det var ju ett avsnitt som vi inte gjorde det, och då fick jag ju direkt människor som hörde av sig. Varför berättar du inte, varför frågar du inte vad han hade i sitt vapenskåp? Så det måste jag ju fråga dig, såklart. Vad har du i ditt vapenskåp?
Oj. Jag har en Sauer 404, jag har en Sauer 101. Jag har en Hagel Cesar Guerini.
Vad har du för kaliber?
Kaliber 308. Jag har en Saco 85 Hunter i kaliber 30.06. Jag har en Merkel kombi.
Men det går så snabbt här nu. Jag hänger inte med. Jag kan inte allting. Ta det lugnt. Vi börjar med den här klass 1-bössor. Du har Sauer 404 och 101.
Sauer 101 och en Saco 85 Hunter.
Och varför har du båda två?
Därför att jag har ju olika kikarsikten och sådär för olika sorters jakt.
Men man kan ju byta kikarsikte istället för
att
byta bössor.
Fast jag är lite nördig, då måste jag skjuta in emellan och sådär. Jag byter inte kikarsikte med snabbfästen och sen bara åker iväg och jagar. Jag vill gärna slå en smäll på skjutbanan och se så att det verkligen går rätt. Men jag är lite så, i och med att jag håller på med mycket långhållsskytte, så är det ju på... Det är ju inte liksom, det handlar ju inte om att det ska ta lite mitt i, utan jag vill ju vara precis.
Ja.
Sen är det väl lite det också att ibland så behöver jag ta med ett extra vapen ifall någon vill låna på skjutbana eller med barnen sådär. Så att, jag tycker det är bra. Och sen om det skulle hända någonting, man måste ju ha en backup.
Ja, det är ju väldigt smart. Du är klok.
Och sen är en i träkolv, och den kan man ju inte bara ha ute när det är tråkigt väder. Då tar man en andra med karbon. Nej, men lite sådär.
Helt rimligt. Och sen så på
Hagel. Då har jag en Cesar Guerini. Och sen har jag en Sauer, en Artemis, en Hagel också.
Är det någon side by side där, eller är det
Nej, bockar. Och sen har jag ett kombivapen, en Merkel, med 7.57 och Hagel 12.
Hur ofta jagar du med den?
Jag gjorde det mer förr faktiskt, när jag jagade mera, alltså den här allmogejakten. Du vet, du står och väntar på att det kanske inte händer någonting, och så kommer det något rådjurskuttandes eller en räv. Och då kände jag att det var otroligt bra att istället för att bara stå med en hagelbössa, och så kom det något ute lite som sträckte ut några meter och kunna komma åt det. Men nu jagar jag mestadels på en jaktmark där vi har vildsvin, kron, dov. Alltså då måste du ha klass 1. Och då hjälper det inte att stå med någon kombi med en hagelpipan. Det är bara dumt. Utan då kör jag klass 1 vapen. Och sen tror jag att min Sauer 404 är den också som är... den har jag liksom inställt för lite långhåll. Och den jagar jag mest räv med.
Vilka avstånd... Hur långt skjuter du på? Skjuter du på 300 meter?
Ja, det gör jag var och varannan dag. Nej då, men den sista räven sköt jag på 215 meter. Men jag har ju träningsskjutit en hel del. Ja, 5, 6, 700 meter. Jag har skjutit upp till 1000 meter.
Vad har du för sikte då?
Då hade jag ju min 2,3-18.
Herregud, det måste ju vara svinlitet.
Ja, men det...
För jag tycker, jag har 12. På min 2-12.
Ja, 12 har jag nu. Det sköt jag räven med. Men då är den ju ganska liten.
Ja, då är den liten alltså.
Men har du koll på läget och har räknat ut dina exakta klick och kolla vinden och där, då går det bra.
Ja. Men det är ett fint vapenskåp.
Ja, jag har jobbat hårt för att få ihop till det där.
Ja. Har du någon sån där pryl som du drömmer om?
Ja, nu skulle jag faktiskt vilja ha ett termiskt sånt kikarsikte. Mm. För jag jagar väldigt mycket vildsvin. Och som nu i sommar när man har suttit ute mitt i nätterna och jag inser att hade jag haft ett sånt så är det klart att det är lättare att plocka med sig vildsvinet.
Men då är det ett termiskt och inte ett IR-sikte?
Alltså jag kan känna så här, har du ett värmesikte? Mm. Fine, men du vill ju kunna se djuret som det ser ut också.
Ja. Och plus att du, eller de riktigt vassa, de här svindyra som kostar 50-60 000, där kan du väl också ganska bra se naturen runt omkring.
Ja, ja.
Men de lite billiga termiska, då ser du egentligen bara djuret.
Ja.
Då kan det ju vara massa gräs och skit framför.
Ja, exakt. Ja, och du kanske inte ser om det liksom, ja, nu har du ju inte vildsvinna horn så du behöver inte tänka på det. Men det är ändå så här, man vill ändå se liksom att det... där man, djuret man skjuter på något sätt. Alltså dragna spenar, ser man det på ett värme? Jag vet inte. Ja.
Va, men... är du inte sugen på en, jag själv är ju extremt sugen på en Kiplauf.
Aha.
En sån enskottsbössa, brytvapen. Mm. Bara för att jag tycker att det är liksom, bara för att jag tycker att det verkar vara så fint. Och, alltså det är så klassiskt på något sätt att smyga omkring med en sån. Och så vet man att man har, visst man kan ladda om men det tar lite tid, men när skottet ska sitta bra, pyrsa rådjur med en kippla och det hade varit nice tycker jag.
Men jag tror att också med åldern så kommer det här mer att jag vill ha sköna långkalsonger. Det är så mycket annat som spelar in nu. Alltså det är så här, jag vill inte frysa, jag vill ha liksom bra på fötter. Jag vill,
men du får rätt många långkalsonger för en kippa, så det är bra.
Jag vet.
Du kommer vara varm.
Jag vet. Och sen, jag gillar verkligen prylar och jag är lite nördig. Så jag har ju massa olika jaktradios och knivar. Jag älskar knivar. Ja. Jag har ju väldigt många, mycket knivar. Alltså, jaktlaget skrattar ju åt mig. För som häromdagen när jag hade skjutit en dovkalv i förrgår så stod jag ju där och då var ju typ min kniv lite slö. Ja, för jag har ju skjutit ett djur dagarna innan och dagarna innan, så det är därför den blir slö. Ja. De andra gubbarna, de har ju typ inte skjutit på länge, så de har ju vassa knivar. Men nej, men någon slags värmetermiskt kikarsikte där kanske får bli nästa grej. Avståndsmätare, avståndsmätare har jag faktiskt haft på min handkikare de senaste 4-5 åren och det är outstanding.
Vad har du för kikare?
Jag har en Swarovski och en Zeiss.
Är det Swarovski med...
Ja, L-Range med
det är avstånd. Det är ju håll käften kikare.
Ja, och Zeiss har jag också den med avståndsbedömning.
Ja, du har två?
Ja.
Okej.
Okay. Ja, ifall en går sönder är det bra att ha backup.
Herregud. Ja, jag har en Kales Helia. Det är budgetvarianten,
det är
men
bra.
Den är fortfarande väldigt, väldigt bra.
Mm,
bra.
Mm.
Ja, men just avståndsmätare i kikaren, det är...
Ja, men det är det första jag gör när jag kommer ut på ett pass. Jag kollar alltid av avståndet bort till skogsbrynet, till diket, till grannmark. Alltså, jag kollar av. Sen när det kommer ett vilt, då behöver du inte tänka på det. Du vet precis. Ja, men där var det 120, där är det 200.
Mm.
Och där var det 350. Ja, men då ska vi inte skjuta.
Nej.
Så att den bedömningen gör jag direkt när jag kommer ut på pass. Mm. Sen är jag ju lite nördig också med ammunition, att jag försöker anpassa efter sortens jakt. Till exempel använder jag bondstrike på långa håll, jag använder tipstrike när jag jagar vildsvin.
Men fast det är väl jätteklokt?
Ja, men jag gillar att ha ordning på mina grejer. Mm.
Och hur tycker du där då? Använder du Normas sortiment?
Mm. Ja.
Jag har precis börjat jaga med tipstrike på just drevjakt för att jag ville ha en lite blötare kula.
Jo, men djuren blir ju kvar på plats.
Ja.
Och det tycker jag är, det är väl så vi ska tänka när vi jagar.
Ja.
Det må förstöra 3 köttbullar, men det är det värt. Djuret blir kvar på plats.
Mm. Vi låter det vara det sista i den här podden, tror jag.
Ja.
Tusen tack för att jag fick prata med dig.
Tack själv.
Och tack för att du bjöd in mig så att jag fick sitta här i ditt kök och snacka jakt.
Ja.
Underbart.
Det borde vi göra ofta.
Ja, faktiskt. Vi får se, blir den säsong 2 så kanske jag dyker upp igen.
Mm.
Ha det bra så länge nu.
Tack.
Hej då.
Hej.
Och som vanligt, tusen tack till alla er som lyssnar på den här podden. Det är så himla härligt att ni gör det. Det blir så mycket roligare för mig att jobba med detta då. Nästa vecka så kommer jag att prata med ingen mindre än Mattias Westerlund som är expert på hundar. Väldigt många har hört av sig till mig och vill gärna ha ett avsnitt som är specifikt dedikerat för just jakt med hund. Och om det är någon som kan typ allt om hur man dresserar hundar, hur man jobbar med hundar, hur man jagar med hundar, så är det Mattias Westerlund. Så nästa vecka kommer allt det paketerat i ett och samma avsnitt. Vi hörs om en vecka. Hej!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.